Nu ska jag predika och temat för predikan är när stormen kommer, och jag utgår ifrån Johannes evangeliet som vi har i den här predikan, predikoserien Johannes evangeliet. När jag började förbereda för den här predikan så började jag läsa Johannes evangeliet från början. Och så tänkte jag tanken, vad är det som du vill säga, Johannes? Vad är det som du vill berätta om Jesus Kristus? Vad är det du vill förmedla till oss? Och så läser jag de första 7 kapitlen. Och så känner jag hur djupt berörd jag är av texterna som jag läser. Hur Gud verkar och vad Gud gör genom Jesus Kristus. Jag blir så djupt vidrörd av det som han förmedlar till oss. Och när jag läste de här texterna så kom jag att tänka på en gammal sång. Den skrevs för 103 år sedan av Johan Olof Lindberg. Texten är så här: om jag ägde allt men inte Jesus, vore livet värt att leva då? Kunde mitt hjärtas oro stillas blott med ting som till slut ska förgå? Om jag ägde allt men inte Jesus, vore vinsten värd en lång, livslång strid? Och är jordens glädje värd att nämnas mot en enda stund av Jesu frid? Om jag ägde rikedom och kärlek och bland människor ett ärat namn, men ej något hopp för evigheten och för redlös farkost ingen hamn. Om jag ägde allt men inte Jesus, som är älskat in till korsets död, och var han i hela vida världen, skulle jag väl fly i hjärtenöd. Det är vackert skrivet, eller hur? Vad är det som händer med människor när man upptäcker Jesus? Jo, man blir så djupt drabbad av vem han är och vad han har gjort, att det förändrar en människas liv och livsinriktning. Och man får något helt nytt att leva och dö för. Det kan förvandla människor. Verkligen, bokstavligen. Om jag ägde allt men inte Jesus, vore livet värt att leva då? Jesusberättelsen, den är den starkaste jag vet. Den mest revolutionerande berättelse som jag någonsin har läst. Den är omvälvande, hoppfull, kraftfull, stark, berörande och otroligt fantastisk. En ljuvlig story. Och när man tar till sig berättelsen om Jesus så uppfylls man utav hopp och jublande glädje. Det är någonting med Jesus som inte går att hitta någon annanstans i hela världen. Det är så starkt. Och när jag bad inför den här predikan, som jag sa, då var det 2 ord som kom till mig: Jesus och storm. Och så tänker jag, men det kanske är någon här idag som behöver de orden på ett extra sätt. För det finns ju några olika berättelser när Jesus är i stormsituationer, och där han stillar stormar och där han gör naturunder. Och kanske är du i en tid av prövning och svårigheter och du funderar på, hur ska jag ta mig igenom detta helskinnad? Hur ska jag komma igenom det här mörkret som jag går in i? Hur ska jag ta mig ut på andra sidan av de här prövningarna som jag har hamnat in i? Och kanske är det ett profetiskt ord till dig idag, att Jesus är med dig mitt i stormen och han överger dig aldrig. Han är vid din sida. Jesus, han stillar stormar. Ska vi läsa tillsammans ifrån Johannes evangeliets 6:e kapitel och den 16:e versen. Johannes 6:16. När det hade blivit kväll gick hans lärjungar ner till sjön och steg i en båt för att ta sig över till Kafarnaum på andra sidan. Det var redan mörkt och Jesus hade ännu inte kommit tillbaka. Det blåste så hårt och vågorna gick höga, och när de hade rott en halv mil fick de se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten. De blev rädda, men han sa till dem: det är jag, var inte rädda. Då ville de ta med honom i båten och med ens var den framme vid stranden dit de var på väg. Amen. Det är ingen tvekan om när man läser Johannes evangeliet att det är chockerande goda nyheter. Låt mig ta med dig till bakgrunden. De första 6 kapitlen på 1 minut. Går det bra? För det första, när Johannes inleder sin berättelse så säger han: i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och ordet blev människa och tog sin boning ibland oss, och vi har sett hans härlighet, den härlighet som den enda sonen får av sin fader i himmelen. Och Kristus har blivit människa. Så det första Johannes vill berätta, det är att Kristus är av evighet och han är gudomlig. Och han har blivit människa för vår skull och har kommit till världen för att uppenbara Guds ansikte i världen och låta Guds kärlek stråla ut över världen. Och han, säger Johannes, han är fylld utav nåd och sanning. Och sen börjar det direkt, för det dyker upp en viktig radikal omvändelsepredikant som heter Johannes döparen. Och han säger att han ska bana väg för Herren. Och då frågar de: är du Messias? Nej, han som kommer efter mig, han är starkare än jag. Och jag är inte värdig att knyta hans sandalremmar. Och han ska döpa er med helig ande och eld. Och så kommer Jesus och då säger Johannes: där är Guds lam som tar bort all synd. Och sen så står det tydligt att Jesus Kristus, han är den levande Gudens son. Det första som händer när Jesus blir inbjuden till en bröllopsfest är att han gör ett tecken. I Johannes evangeliet så är det 7 tecken som Jesus gör. Övernaturliga ingripanden. Och det som händer är att det som de ska dricka tar slut. Vinet tar slut. Och då kommer de till Jesus och så säger de: kan du hjälpa oss på något sätt? Och Jesus förvandlar vatten till vin. Och det är ett mirakel, ett tecken på att Jesus har gudomlig kraft och kan göra under. Sen beskriver Johannes hur Jesus går upp till templet i Jerusalem. Och när han ser att folket är fixerade vid att köpa och sälja istället för att tillbe Gud, då tar han fram en sån här piska och så välter han borden och driver bort folket. Och så säger han: ni har gjort detta tempel till ett rövarnäste som ska vara ett bönens hus. Jesus går fram med kraft och de frågar: vad har du för auktoritet att göra detta? Och Jesus, han börjar antyda vem han verkligen är. Och så står det att många kommer till tro på Jesus Kristus. Sen möter han en av de lärda i Jerusalem. Han heter Nikodemus. Och Nikodemus börjar ana att det är något alldeles särskilt med Jesus från Nasaret, därför att ingen kan göra sådana under och tecken som Jesus gör. Så han kommer för ett samtal med Jesus Kristus. Och när de börjar samtala så säger Jesus till den judiske skriftlärde, duktige ledaren i Jerusalem: Nikodemus, du behöver bli född på nytt. Du behöver ta emot frälsningen. Och Nikodemus fattar ingenting. Vad då, ska jag födas en gång till? Och då säger Jesus: nej, men det som är fött av kött är kött och det som är fött av ande är ande. Det är därför du ska bli född av vatten och ande. Det vill säga, bli döpt i vatten och ta emot av den helige andes kraft. Och så säger Jesus några av de vackraste orden som finns i hela Bibeln: så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Och när Jesus har proklamerat detta hoppfulla budskap, att det finns ett evigt liv och en himmel för de som tror och vill ha med Gud att göra, då kommer han till nästa berättelse. Och det är mötet med den samariska kvinnan. Och när Jesus möter den samariska kvinnan så är det en kvinna som har levt i misär och elände. Hon har haft 5 män och den hon nu har inte hennes. Det är en väldigt speciell, sorglig berättelse naturligtvis, om en kvinna som har levt i mycket trasiga relationer. Och det är till denna kvinna som Jesus säger: ge mig något att dricka. Och hon frågar: hur i hela världen kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om vatten? Och då svarar Jesus några av de vackraste ord jag vet. Om du bara visste vad Gud har att ge. Och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka. Då skulle du ha bett honom om levande vatten. Vatten som ger evigt liv och du ska aldrig mer törsta. Och då ber kvinnan om detta vatten och så drar hon in till sitt samhälle. Hon lämnar kvar vattenkrukan, springer in till samhället, berättar, jag kanske har mött Messias. Och då kommer folket ut för att lyssna på Jesus och massor av människor kommer till tro på Jesus. Och så säger de till kvinnan, nu är det inte för vad du har sagt som vi har kommit till tro, utan vi har själva hört honom och tror på hans namn. I det femte kapitlet så möter Jesus en kunglig ämbetsman. Till och med de högst uppsatta måste gå till Jesus. Och han har en son som är döende. Ni vet hur dramatiskt livet kan vara ibland. Så han går till Jesus och säger, Jesus, hjälp mig. Min son är allvarligt och dödligt sjuk. Och han säger, din tro har hjälpt dig. Din son ska bli frisk. Och den lille sonen blir frisk. Och när pappa kommer hem så frågar han, när blev han frisk? Och nu minns jag inte exakt vad det står i bibeltexten. Men just vid den tid som Jesus hade sagt att han ska bli frisk, så blev han frisk. Fast Jesus var ju inte ens i närheten av honom. Ändå på avstånd kunde han bota den dödligt sjuke pojken. Det är så oändligt vackert. Efter det så berättas det om en sjuk man vid Betesda-dammen i Jerusalem som varit sjuk i så väldigt många år. Och han möter Jesus och Jesus frågar honom, vill du bli frisk? Och då börjar han yra om att jag kan inte komma ner i Betesda-dammen först. Han har något magiskt tänkande. Om han bara ner i vattnet där så kommer han bli frisk. Det är en intressant tanke. Det vore ju häftigt om det är så. Man hoppar ner i vatten så blir man frisk. Det vore ju härligt. Men Jesus frågar, vill du bli frisk? Och han botar den sjuke mannen vid Betesda-dammen. Och så säger han, ta din bädd och gå. Och han tar sin bädd och går. Det får han naturligtvis inte göra i det samhället på sabbaten. Så de säger till honom, vad gör du? Och han har blivit helad. Och han vet inte vem som har helat honom. Men så möter han Jesus igen. Och när de träffas igen så förstår han, det är Jesus från Nasaret som har botat mig. Och så kan han gå och berätta detta. Och sen så berättar Jesus om sig själv som människosonen. Som ju finns uttalat i Daniels boken i Gamla testamentet. Det sjunde kapitlet. Att en dag ska det komma en Messias på himlens skyar. Och så säger Jesus, talar om sig själv som människosonen. Sen samlas det 5000 män plus kvinnor och barn. Jesus drar enorma skaror till sig av människor som är i nöd och som vill höra Guds ord. Och så alla dessa tusentals människor. Vad händer då? Och då kommer en liten pojke med 5 bröd och 2 fiskar. Och så gör Jesus ungefär som vid natten. Han välsignar brödet och han välsignar fisken. Och så börjar de dela ut och det räcker till alla. Och när de är färdiga och alla har ätit sig mätta så samlar de ihop allting. Och då finns det 12 korgar med bröd och fisk kvar. Levi Petrus, han sa så här, som var pastor i Philadelphia kyrkan i Stockholm på 1900-talet under 50 år typ, 40-50 år. Han sa så här, den som vill vara kristen måste tro på mirakler. Därför att den kristna tron är övernaturlig från början till slut. Och det kan man ju börja tänka när man läser så här, men det här låter ju helt otroligt, eller hur? Det låter ju helt otroligt det jag har berättat nu. Eller vad tycker ni? Det är ju rätt amazing det som man berättar. Och då vet jag en del, det är så populärt i vår tid med kritiskt tänkande. Och ja, det ska man ha därför att man ska inte vara en lättlurad blåögd människa. Det jag håller med till 100% och jag är superglad för universitetsstudier och allt som vi har. Men det finns bara ett problem. Det är, vi ifrågasätter detta. Kan det här verkligen hända? Och då tänker jag så här, det här är problemet med det sekulariserade samhället. Man utgår ifrån en naturalistisk, ateistisk världsbild. Och då är det klart att allt det här är helt omöjligt. Men om Gud finns så är allt det här möjligt. Är ni med? Det är bara en enkel, du måste bara börja på rätt ställe. Om du inte börjar hos Gud så är allt detta omöjligt. Men om du börjar hos Gud som har skapat universum och som är ofattbart stor, mäktig, kärleksfull, evig, helig, barmhärtig och nådefull Gud som älskar hela världen, då är allt detta möjligt. Allt det här är möjligt. Och jag tycker det är så tröttsamt att lyssna på. Ja, ska man börja ifrågasätta, okej, men den här berättelsen, kan Jesus gå på vatten? Nej, det går ju inte, för att det är inte fysiskt möjligt att gå på vatten. Nej, men om Jesus är Guds son så kanske det går. Eller hur? Det behöver faktiskt inte vara svårare än så. Och så fort man börjar så där, men tänk om, jaha, vad ska du mer ta bort? Ska du ta bort att han uppstod ifrån de döda? För det är också rätt omöjligt, eller hur? Eller ska du ta bort att han botade sjuka? Eller ska du ta bort att han dog för mänsklighetens synd på Golgata kors? Eller ska du ta bort att Gud skapade... Är ni med? Liksom, för mig är det... Börjar man fälla dominobrickorna, deconstruction som de säger. Det faller. Det faller ihop som ett korthus. Du måste våga tro att Gud har skapat hela detta väldiga universum och han har sänt sin son från himlen för att frälsa världen och för att upprätta hela skapelsen. Det är det som är grejen med Jesus. Och när Jesus möter lärjungarna här så är situationen ganska så svår. Det är kväll, de har varit samlade, tusentals människor har fått mat, de har sett under ske. Nu är situationen en helt annan. Jesus har sagt till dem att fara över till andra sidan sjön, Kafarnaum. Och det börjar blåsa rejält, det börjar gå upp stora, stora vågor. Och helt plötsligt så är situationen riktigt obehaglig och lärjungarna är livrädda. Det är mörkt på många olika sätt. I 9 timmar har de nu rott hela natten och bara kommit en halv mil, 5 kilometer. 9 timmar. Så det har inte gått särskilt långt. Och lärjungarna kan ju kanske känna, var är du någonstans, Jesus? Jesus har varit på berget, han har sett dem hela tiden. Han har bett och han har sett ut över deras framfart med båten. Och så händer det där som mänskligt sett är fullkomligt omöjligt. Jesus kommer gående på vattnet. Och jag älskar det där. Därför att det där ger mig hopp om att det omöjliga kan bli möjligt. Att det övernaturliga är möjligt och att Jesus Kristus har en gudomlig kraft som inte finns någon annanstans i hela världen. Jesus är helt unik. Det finns ingen som honom och det betyder att han till och med kan bryta naturlagar och göra omöjliga saker möjliga därför att han är Guds son. Kanske är det så för dig också att du känner att det är som att du är ute i en liten båt på ett stormigt hav och vindarna blåser och vågorna går upp och du vet inte hur du ska hantera ditt liv och din livssituation. Ofta möter livets prövningar oss på 3 olika sätt. Det kan vara fysiska prövningar, vi drabbas av sjukdom och lidande och svårigheter. Det kan vara för andra känslomässiga stormar som vi drabbas av, svårigheter som möter oss och kamp som gör oss modlösa och nedstämda. Det kan vara andligt mörker som vi går in i. Man har en stark tro och så helt plötsligt så bibelläsningen är borta, bönen är borta, gudstjänstfirandet är borta, distansen till Gud har blivit större. Ni vet sådär. Den där kan vara väldigt tuff. Och det finns många olika saker som kan hända en människa som gör att man går in i en storm. Det kan vara en storm i din familj. Det kan vara en storm på ditt jobb. Det kan vara en storm på din skola. Det kan vara storm med dina barn. Det kan vara storm med dina föräldrar eller syskon. Det kan vara storm när det gäller din egen hälsa eller någon som står dig nära. Det kan vara storm när det gäller ekonomi och boende och alla möjliga saker. Och det är lätt att förlora sitt leende. Det är lätt att förlora sitt hopp. Det är lätt att förlora sitt mod. Det är lätt att förlora tron på att vi är älskade. Och man kan känna att jag far fram som på ett gigantiskt hav i en liten båt. Och stormarna drar fram. Vinden blåser och vågorna går höga. Och man funderar på hur ska man överleva. Varför är det så? Ja, det är så här, säger Bibeln, därför att världen är brusten. Människan har gjort uppror mot Gud. Människan har vänt Gud ryggen. Och den ondes frestelse i lustgården paradiset är: ni ska bli som Gud. Det är människans allra svåraste frestelse. Att själv vilja vara Gud istället för Gud. Att själv välja sitt liv utan Gud. Det är människans allra svåraste frestelse. Och jag tänker att så kan man leva ganska länge. Ända tills livet börjar gå mot sitt slut. Då inser man, ja, men jag fixar inte det här själv. Jag behöver Gud i mitt liv. Det finns inget annat hopp än Kristus. Den här veckan så hörde jag en ny sång som rörde mig till tårar. En artist som heter Leland som sjunger tillsammans med en kvinna som heter Vanessa Hill. Och de sjöng om arken i Gamla testamentet. Jag tänkte, kan man sjunga en tröstande sång om arken i Gamla testamentet? Det kan man. Fantastiskt. Sången heter The Ark. Otroligt stark. Texten lyder: jag har samma dröm gång på gång. Att jag drunknar i havet. Vågor reser sig runt omkring mig. Flodvågor omkring mig så långt jag kan se. Men så plötsligt kommer ljuset och jag hör himlen ropa: min son, bygg dig själv en ark. Låt mig hela ditt brustna hjärta. Så när floden kommer och solljuset försvinner så är du säker i mina armar. När regnet öser ner, när flodvågen kommer, när översvämningarna dyker upp och man känner att det här går inte. Då finns det en ark att stiga in i. Och man kan tänka, jag klarar mig utan arken, jag klarar mig utan Gud, jag klarar mig utan Jesus. Det gör vi inte. Du vet, förr eller senare hamnar du på ett sjukhus och det är på väg att ta slut. Liksom. Vi behöver räddning. Det finns en ark att gå in i. Det finns ett namn som kan frälsa dig. Namnet Jesus Kristus. Tänk att få bli innesluten i denna väldiga berättelse och bara tänka: jag är skapad av Gud, jag kommer från Gud, jag lever tillsammans med Gud hela mitt liv och jag är en pilgrim på väg mot den himmelska världen och det finns ett hopp om frälsning bortom döden för oss alla. Det är fantastiskt. Bygg dig själv en ark. Låt Gud hela ditt brustna hjärta. När floden kommer och solljuset försvinner så är du säker i Guds armar. Sen är det ju märkligt då, liksom, varför gör Jesus så att han väntar med att följa med om allt sånt där? Det är märkligt. Det är svårt att förstå varför allt händer som händer i våra liv. Det vi vet är att han går upp på berget för att be. Det vi vet är att han ser dem ifrån berget när de är i sin båt. I gryningen kommer han gående till dem när mörkret är på väg att släppa. Och så bryter han mot naturlagarna och gör det omöjliga möjligt. Jag blev väldigt glad när våran ärkebiskop var i tv på 30 minuter. Och så frågade journalisten som alltid brukar vara så skarp mot politikerna: tror du verkligen att Jesus har uppstått ifrån de döda? Då sa han: ja, det tror jag. Hur gick det till? Det vet väl inte jag, sa han. Det var underbart. Ja, men det är som att det är som, inte ens de kristna ska tro på Gud ungefär. Ja, men vad är det för land vi lever i? Det blir ju hopplöst livet, eller hur? Hur roligt är det att bara ha sjukvård och psykologer och vänner och så är det inget mer än det. Det är allt. Det är ju jättebra allt det, va? Men hur roligt är det att bara ha det och inte ha något gudomligt hopp? Att inte öppna ditt hjärtas fönster mot himlen, att inte tänka att Gud kan hjälpa mig, att tänka att jag är ensam och det finns inget mer än det här. Det är mörkt, det är mörker. Ateismen är en förbannelse, skulle jag säga. Att våga tro på Gud och öppna sitt hjärta för Jesus, Det är det vackraste och starkaste, mest kraftfulla och meningsfulla som du kan göra med ditt liv. Han har sagt att du ska älska Gud och du ska bli älskad av Gud och du ska göra gott mot andra människor. Och du ska älska andra människor, du ska visa kärlek till din omgivning. Ditt liv kan få hopp mitt i prövningar och svårigheter och utmaningar. Jag tänker det finns ingen som Jesus. Lärjungarna är, när de är i den här båten, de är så rädda så att de skriker när de ser Jesus. Jag tycker det är roligt. De skriker, står det. De är livrädda. Och du vet, då när man läser den här texten, och jag ser flera bibelkommentarer som jag tittat på också. Då står det att Jesus säger faktiskt inte, som det står i svenskan, det är jag. För de undrar ju, vem är det som kommer mot oss? Det står inte det är jag i grundtexten. Det står ego emi på grekiska. Det betyder jag är. Och du vet, om du har läst andra Mosebokens tredje kapitel, så står det att Gud säger om sig själv till Mose, den viktigaste profeten för gamla testamentet. Jag är, säger Gud. Jag är den jag är. På hebreiska tror man att det ska uttalas Javé, Guds heligaste namn. Nu säger Jesus på grekiska ego emi me phobetse, och det betyder bokstavligen jag är, frukta inte. Vad är det som sägs här? Gud står på sjön. Frukta inte. Guds son har blivit människa. Han är hos dig. Och han säger, var inte rädd. Det är otroligt kraftfullt. Det är fantastiskt starkt och stort. Så tänk på när vågorna, vinden, mörkret, ångesten kommer. Så finns det ingenting som kan hindra Jesus från att komma nära dig. Och komma till din båt som gungar i havet. Han kan möta dig. Det kan vara så mycket saker som är tuffa för oss. Sjukdom, kriser, arbetslöshet, brustna relationer, människor som får oss att grotta ner oss i depressioner, människor som är taskiga mot oss, olika svårigheter vi går igenom. Och så kan man fundera på hur ska jag fixa detta? Och då tänker jag att jag bara säger, Gud, ta hand om mitt liv. Jesus, fräls mig. Helig ande, fyll mig med din kraft. Hjälp mig! Hjälp mig, Jesus. Och så hör man de här orden. Jag är, frukta inte. Jag är, frukta inte. Fantastiskt starkt. Jag ska avsluta snart. Jag kan tänka tillbaka. Jag satt hos Kajsa Hane för ett antal år sedan. Hon tillhörde vår församling i många år. Hon var 95 år gammal och låg på sin dödsbädd, och jag gick och satte mig hos henne och vi bad tillsammans. Och så sa hon, Gud har varit så innerligt god mot mig. Det var de sista orden hon sa till mig. Gud har varit så innerligt god mot mig, så starkt. Vi möter prövningar allihop, jag vet det. Och det är precis därför vi behöver Gud i vårt liv. Jag tänker på när jag satt i bilen, Gyllene Uttern, ni vet, så här, ner söder om Jönköping, ner mot Grännatrakten där. Satt jag i bilen med mina barn, de var ganska små. Och vi har världens härligaste, liksom, vi har köpt godis och dricka och vi har det bra och barnen skrattar. Och så ska jag svänga av ner till vänster, ner för kullen, ner mot vattnet och få träffa massa vänner. Och hon som kör bilen bakom mig i pickuppen, hon ser inte att jag bromsar och blinkar. Så hon kör rakt in i mig och smäller till oss i baken på bilen. Och platttrycker liksom ihop bilen rejält. Och tänker så här, tänk om det hade varit 5-10 meter till som vi hade fått en knuff. Vad hade hänt oss då? Det är liksom änglavakt och inte fara ner för den där höga kullen. Jag tänker på när våran son var 6-7 år gammal. Han är 7 år gammal var han. Och så ringer han från skolan. Eran son kan inte gå. Är ni med? Helt plötsligt, vad är det som har hänt för någonting? Då hade han fått en sjukdom som heter Henoch skönlagd, och det tog ett tag innan läkarna kom på det. Och när han kräktes blod så kan man säga att vi ropade till Gud, därför att de sa att det kan bli väldigt farligt, då måste ni komma in till sjukhuset. Är ni med? Ni vet, sådana tillfällen, man behöver Gud. Man behöver Jesus Kristus. Eller jag tänkte på när jag själv för något år sedan fick åka in till akuten med så här, helt plötsligt kraftiga smärtor i magen, och man vet inte vad det är, och så bara, gode Gud, hjälp mig. Är ni med? Vi är sköra som människor. Vi är bräckliga. Vi behöver Jesus Kristus. Vi behöver hans frälsning och hans godhet. Så jag bara skickar med dig till slut. När det blåser i ditt liv, när du känner att det är tufft, stäng inte dörren till Gud. Sluta inte läsa Bibeln. Sluta inte be. Sluta inte fira gudstjänst. Det är ju där hoppet finns. Eller hur? Sen kan vänner, psykologer, läkare, familj, släktingar, bönemänniskor. Alltså det finns så många som kan vara till hjälp för dig i ditt liv. Och det är fantastiskt att få hjälp av medmänniskor. Men du vet, att få lyfta sin blick mot himlen och tänka, Gud, du har omsorg om mig. Du älskar mig. Det är fantastiskt starkt. Jag har samma dröm gång på gång. Att jag drunknar i havet och vågor reser sig omkring mig, och flodvågor omkring mig så långt jag kan se. Men så plötsligt kommer ljuset och jag hör himlen ropa, min son, bygg dig själv en ark, låt mig hela ditt brustna hjärta. När floden kommer och solljuset försvinner så är du säker i mina armar. Det finns ett namn att anropa, och det är namnet Jesus. Och det står i Psaltaren 147 till sist. Han ger läkedom åt de förtvivlade. Han helar deras sår. Och Jesus säger, känn ingen oro. Och varför ska man inte göra det? Därför att man kan tro på Gud och tro på Kristus. Och helt plötsligt behöver man inte vara så orolig. Varför? Det finns gudomlig kraft. Det finns en frälsare. En helig ande som kan hjälpa mig genom livets prövningar. Det finns en ark att stiga in i, min vän. Och vad du än gör, så gör det. Jag är helt säker på att det kommer vara fantastiskt viktigt för dig, och att du kommer ångra dig så mycket om du inte gör det. Arken är Jesus. Gud är frälsaren. Amen. Så ber jag Jesus Kristus för var och en av oss. Du vet hur vi har det. Du vet våra utmaningar som vi möter. Och jag bara ber om läkedom och upprättelse och hälsa och frälsning, Herre. Vi behöver det var och en, Herre. Och jag vill bara be Gud att du skulle hjälpa oss, Herre, att se hur viktigt det är att få lära känna dig, att öppna våra hjärtan för dig och ta emot av din frälsning, Herre. Och jag ber för den som har gått igenom tuffa tider nu, Herre, om upprättelse. Jag ber om läkedom för den som behöver det. Jag ber om helande upprättelse. Och jag ber Gud i himmelen att du skulle förbarma dig, Jesus Kristus, för den som behöver det den här dagen, Herre. Tacka dig, Jesus Kristus. Och tack för att vi får våga stå upp för ditt namn och leva i tro mitt i ett land där sekularisering råder. Som jag tänker är så otroligt destruktivt för människor. Därför att hoppet släcks och frälsningen tas bort. Och gudsrelationen suddas ut, Herre. Och helt plötsligt så står man i världen utan. Men tack för att ljuset kan tändas när som helst, för vem som helst, Herre. Tack för din godhet. I Jesu namn vi ber. Amen.